Podplay.
Det sägs att han stal juveler när skådespelerskan Grace Kelly och först Renier av Monaco gifte sig. Och det verkade som om mästertjuven Herman Kreuthoff skulle klara sig undan för alltid.
Men det var innan han åkte på stöldturné i Sverige och åkte fast tack vare några skolpojkar som grävde efter metmask.
Välkommen till Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Du hör ett nytt avsnitt av podden varje onsdag. Om du inte lyssnar på Podplay, för då kan du höra hela säsong 9 redan nu. I augusti 1956 hämtar sig Sverige från en oerhörd idrottsfeber. Den första halvan av de olympiska sommarspelen har nämligen ägt rum i Stockholm bara 2 månader tidigare. Och när den andra halvan i australiska Melbourne är avklarad i slutet av året, då har Sverige tagit 19 medaljer i allt från brottning till modern femkamp. Andreas, det här med den här idrottsabstinensen du skriver här. Mm. Du är medveten om att det bara var hästtävlingarna som var i Stockholm.
Underskatta inte hästentusiasters abstinens. Det var också en tid när det inte hände lika mycket i Sverige. Så att I stand by my statement.
Okej. Men någonting hände i alla fall, och det är därför vi gör det här avsnittet. Vid den här tiden då, 1956, då heter vår kung Gustav den sjätte Adolf och statsministern Tage Erlander. Och på skivspelarna snurrar musik av Elvis Presley, Miles Davis och Billie Holiday. Om man inte lyssnar på Alice Babs eller Monica Zetterlund förstås. För 50-talet anses vara den svenska jazzens guldålder. Och om man går ut och dansar, då är risken stor att man måste ge sig i kast med jitterbug. Det är synd att vi inte gör en vlogg, för då hade du kunnat få demonstrera jitterbug här.
Det är nog väldigt tur, för det verkar ganska svårt. Bugg med akrobatik.
Men Thomas Bisenius och bröderna Mikael och Peter Holst, de tänker på helt andra saker än att ragga på dansbanorna. De befinner sig nämligen i yngre skolåldern, och idag den 15 augusti 1956 är de ute och fiskar. Vid Islingeviken på Lidingö utanför Stockholm, närmare bestämt. Varför är de inte hemma och till exempel tittar på TV istället? Jo, därför att SVT, efter en del provsändningar, inte kommer att börja sända på riktigt förrän först månaden efter. Så den här sommaren får man fortfarande roa sig genom att plocka fram metspön istället. På väg till Islingeviken stannar killarna till vid en bergslänt vid gamla Lidingöbron. De upptäcker nämligen en plats med både skugga och fin jord. Perfekt. Killarna tänker att det måste krylla av mask där. Precis vad de behöver just nu för att agna med, såklart. Gossarna går dit för att börja gräva. När de kommer närmare upptäcker de 2 träpinnar lagda i kors på marken. Det är märkligt. Det är som att någon har märkt ut den här platsen, till exempel för att kunna hitta dit. Klart att killarna blir nyfikna och börjar gräva med lite extra entusiasm. Kanske finns det någonting mycket mer spännande än slämmig metmask här. Och det dröjer inte lång tid förrän pojkarna hittar en tygpåse. Det skallrar när de lyfter upp den. Och nu får de här 3 pojkarna sitt livschock. I en intervju i Norrtälje tidning 2015, det är alltså 59 år senare, då berättar Thomas Bisenius.
När vi fick upp påsen som var fylld med guldprylar förstod vi att det här måste vi ta hem och visa. Men ingen trodde på oss när vi sa att vi hade hittat en skatt. Det är bra det, fortsätt lek ni pojkar. Det var vad vi fick höra.
Ja, så killarna går själva till den lokala polisstationen. De berättar om sitt fynd och tömmer ut påsens innehåll. Det handlar om 72 safirer, rubiner, smaragder och diamanter. Några av de här dyrgriparna känns också igen av polisen, eftersom de tidigare anmält stulna. Nu blir det fart på kriminalerna. De inser att en värdefull stöldgömma av ren slump är avslöjad. Men hur ska de nu kunna hitta tjuven? Polisen inser förstås att gärningsmannen, eller möjligen ligan, snart kommer att återvända till platsen för att hämta dyrgriparna. Så de lägger sig på span med kikar och tjänstevapen i en villa i närheten av fyndplatsen.
Och enligt en tidning så var pojkarna erbjudna att följa med som observatörer, men fick inte för sina föräldrar. Oklart om detta stämmer. Det låter konstigt även för att vara 1956.
Det är ju helt groteskt faktiskt. Ja. Det skulle ju kunna bli våldsamt där på platsen.
Ja, ja, det är jättekonstigt. Men ja, det var en annan tid.
Det här är ju en Kalle Blomqvist-historia so far.
Och det kommer det vara genom hela avsnittet.
Okej, vi får väl höra då. Men nu blir det, som så ofta när det gäller polisarbete, riktigt, riktigt långtråkigt. Spanarna sitter där i sovrummet i villan och väntar. Timmarna går, men förgäves. Första dygnet händer det ingenting. Kanske har tjuvarna lämnat landet, åkt fast för något annat brott, blivit osams och slagit ihjäl varandra. Eller kan det vara någon dement gamling som har irrat runt och grävt ner sina egna smycken? Nej, så är det inte alls. För det andra dygnet på spaningen får poliserna napp. Vid 10-tiden på kvällen kommer en grå skåpbil körande in på parkeringen i närheten av fyndplatsen. En kort, medelålders man kliver ut med spänstiga steg, går en liten sväng och åker sedan därifrån. Men en kvart senare är samma man tillbaka. Spanarna ser hur han tar av sig kavajen, hänger in den i skåpbilen, hoppar över en stenmur och går fram till slänten. Han fortsätter till platsen där killarna har hittat stöldgodset. Och mannen börjar gräva i marken med händerna. Polisen slår till direkt. De rusar fram emot mannen. När tjuven förstår att han gått i en fälla försöker han fly. En av poliserna skjuter varningsskott. Mannen stannar då, ger upp och grips. När polisen söker igenom skåpbilen blir det fullträff av sällan skådat slag. De hittar en svart ansiktsmask, knogjärn, batong, ett tygfodral med tårgaspistol och ammunition, kniv, gevär, ficklampor och massor av verktyg som är typiska för just inbrottstjuvar. Men det som sticker ut mest är ett drygt 5 meter långt klätterrep. I ena ändan finns en krok som har tillverkats av 2 armstöd till fåtöljer. Precis vad en slug inbrottstjuv skulle behöva för att ta sig in fönstervägen i offrens hem. Och så finns det massor av smycken i skåpbilen också.
Det där är inte mitt,
säger mannen och tillägger:
jag kommer aldrig att erkänna.
Polisen tar med sig den gripne mannen till stationen för förhör. Konstaplarna kan direkt konstatera att det här inte är någon av deras lokala stammisar. Han talar inte ens svenska. Mannen sticker också ut på andra sätt. Han är bara 160 cm lång och har ovanligt små fötter, 38. Dessutom är det här en riktigt stilig karl, någon som ser ut att höra hemma på en filmaffisch snarare än i en cell på kåken. Och Andreas, du har ju gett mig bilder här på den här mannen, och du har ju helt rätt, han är ju skitsnygg på ren svenska.
Ja. Så att man förstår ju att de här poliserna undrar: vad är detta och vem är den här personen?
Hög panna, markerade drag, ganska mörka, breda ögonbryn. Vad ska man kalla det? Öppen, mörk blick.
Ja, men han är väl en klassisk snygging helt enkelt.
Ja, som du skriver här om filmstjärna, det är helt rimligt. Det är lite Gary Cooper över honom eller
ja,
någonting.
Ja, håller med. Mm.
Varför den här mannen har grävt ner dyrgriparna är inte så svårt att räkna ut. Det är ju jättedumt att bära med sig en massa stöldgods. Skurken behövde helt enkelt en tillfällig gömma. Men den första nöt som polisen nu måste knäcka är: vem är den mystiska hunken egentligen? Det vägrar han själv att svara på, men med hjälp av fransk polis lyckas polisen identifiera honom. Mannen i fråga heter alltså Herman Kreuthoff. Ja, vi säger så. Han är holländsk medborgare och född den 15 juli 1921 i Haag. Så långt är det glasklart. Men när det gäller vad som händer från det att Herman föds i Nederländerna och fram till att han nu 35 år gammal gripits av den svenska polisen, det är svårt att helt säkert veta det. Hur som helst, så här berättas det i alla fall i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, tidningen Historiska brott och mysterier och andra publikationer som skrivit om Herman Kreuthoff genom åren. Vi tar det från början, och där är det dessvärre inte det minsta roligt. Hermans far är djupt troende och uppfostrar barnen, för att citera Dagens Nyheter, med Bibeln i ena handen och rottingen i den andra. Det var ju så man skrev om nästan alla familjer på den tiden. Kadaverdisciplinen hemma innebär att Herman även som 15-åring måste lägga sig före klockan 8 på kvällen.
Och jag som har 3 barn som är 7, 9 och 12 år gamla vet att det där med läggningstider är en stridsfråga, och att försöka få en tonåring att lägga sig före klockan 8 på kvällen, då blir det problem.
Å andra sidan lägger vi oss mycket senare nu än för bara några år sedan, så att jag vet inte om det var så extremt på den tiden. Jag undrar hur dags de lägger sig i Holland generellt sett.
Om du vet det, mejla till
misslyckade@bplus.se. Ja, att lägga sig före klockan 8 på kvällen skulle kunna knäcka vilken tonåring som helst, tror jag i alla fall vi här på Misslyckade brott. Men Herman vägrar anpassa sig. Han har ingen lust att ligga i sängen och höra hur världen pågår där utanför. Så Herman öppnar helt enkelt fönstret och smiter ut. Och den här vanan gör att han utvecklas till en enastående fasadklättrare. Ungefär som en någon platt tysk Spider-Man klättrar tonåringen nu runt i stan. Vad tror du om sanningshalten i den här förklaringsmodellen? Den låter lite uppdiktad om du ursäktar.
Ja, det här vet vi inte vad som är sant och inte. Och det är också genomgående så att alla tidningar som beskriver hans bakgrund inte anger var de här uppgifterna kommer ifrån. Så att man får ta det för vad det är. Men det är i alla fall så här hans bakgrund har beskrivits i svenska medier.
Hermans egenskap som fasadklättrare hade kanske kunnat användas för att bli målare, sotare, fönsterputsare eller möjligen cirkusartist. Men Hermann Kreuthoff inser att förmågan att vertikalbestiga hus är ett alldeles utmärkt sätt att tjäna pengar. Så han tar det hela ett steg längre. Istället för att bara klättra på utsidan av husen börjar Hermann också ta sig in och stjäl allt av värde han kommer över. Efter en lyckad kupp tar han de snodda pengarna och sticker till Paris. I Frankrike skaffar Hermann ett falskt pass, ändrar sitt namn och åker till Monte Carlo för att spela på kasino. Ja, det är ju lätt att tänka sig den här ganska svarta uppväxten som sen får sitt utlopp i ren kriminalitet.
Ja, det här tycker jag däremot har, som domstolarna brukar säga, sannolikhetens prägel. Att man med den här elaka, strikta pappan vill göra raka motsatsen. Dra till syndens näste, ett kasino i Monte Carlo.
Det känns psykologiskt helt rimligt. Och nu leker livet för Hermann, men inte länge till. Snart åker han fast. Men det är inte polisen som hittar honom, utan någon som letat efter honom ännu mer ihärdigt. Nämligen den stränge fadern. Pappa tar med sig Hermann tillbaka hem till Nederländerna och ser till att sonen får vad han förtjänar. Och den här gången blir straffet inte en omgång med rottingen, utan ett års fängelse. Han blir alltså angiven av sin egen pappa.
Ja, det är fint.
Mm, vackert. Under det andra världskriget skickas Hermann Kreuthoff av de tyska ockupationsmakterna till tyska Leipzig för tvångsarbete. Men han lyckas då fly till Frankrike och bli partisan i frihetsrörelsen och kämpar mot nazisterna. Vilket liv han lever, Andreas.
Enligt legenden, ska vi säga.
Det är otroligt levnadsöde det här, faktiskt. Våren 1945 slutar äntligen kriget och frågan är, vad ska Hermann göra nu?
För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.
Hitler har begått självmord. Nazismen är slagen i spillror. Och det finns en ny framtidstro i Europa. Kan det vara dags för Hermann nu att haka på den här optimismen och skaffa sig ett hederligt yrke och en trofast hustru? Ska han rent av börja lägga sig klockan 8 på kvällarna igen? Nej, det lockar inte. Hermann blir nu istället yrkeskriminell. Med tiden utvecklas han till en av Europas skickligaste fasadklättrare och får tack vare sin smygande gångstil smeknamnet Pantern.
Det blir bara bättre och bättre som du hör.
Alltså, man får ju bilden. Alltså, det är en snygg man som är kort och går som en panter.
Det här är en man som får ligga.
Ja, och det syns ju på fotot som du visade mig här att han har levt. Oj, oj, oj.
Han har levt och han har haft kvinnor. Det är jag ganska säker på.
Ja. Hermann specialiserar sig på att sno smycken och juveler. Han stjäl från de rika, men till skillnad från Robin Hood ger han inte till de fattiga, utan bara till sig själv. I april 1956, det är alltså bara 4 månader innan han grips i Sverige, då är Hermann Kreuthoff på plats i Monaco. För där ska först René gifta sig med skådespelaren Grace Kelly. En av tidens stora Hollywoodstjärnor som har haft roller i flera Hitchcock-filmer. Medieintresset vet inga gränser. Det här är lika stort som om sultanen av Brunei idag skulle gifta sig med Scarlett Johansson.
Håller den liknelsen?
Ja!
Ja, bra.
Oh, ja. Mm. Men varför är Hermann nu i Monaco i samband med det här bröllopet? Han står ju inte på gästlistan direkt. Nej, han är på plats för alla celebra gästers skull. Det är en gyllene chans när så många rika människor med sina finaste smycken i bagaget är på ett och samma ställe vid samma tillfälle. Hermann bestämmer sig för att slå till. Detaljerna och omfattningen av hans härjningar i Monaco är oklara, men på något sätt lyckas han stjäla mängder av smycken. Enligt uppgift både från brudparet och deras gäster. Och sedan fortsätter han av bara farten till franska rivieran och snor allt han kommer över. Herman är som ett skenande tåg. Fasader är till för att klättras på. Smycken ska till varje pris stjälas. Och som driver honom är en gåta. Kanske är det spänningen. Kanske jakten på pengar. Eller så är han helt enkelt kleptoman. Man får ju bilden av att han är nästan manisk här, Andreas.
Ja, och säkert går igång på att han kan göra de här kupperna på ett sätt som få andra kan, misstänker jag.
Ja, men säkert. Och om han redan nu kallas för panten, då är han ju också berömd, gissar jag, i spalterna.
Ja, och han känns också som en person som sparar tidningsklipp om sina egna kupper.
Det är verkligen den typen. Och jag tänker också att jakten på pengarna, visst, men att sälja såna här juveler, det kan ju inte ha varit lätt redan på den tiden.
Det är därför det är lite märkligt att han begår de här stölderna, men som sagt, det är det här som han kan.
När polisen i södra Europa förstår att det är panten som ligger bakom stölderna, börjar en intensiv jakt efter Herman. Men vid det här laget har han då redan åkt fast. Gripen efter att den rådiga svenska polisen har gillrat den där fällan på Lidingö. Och inte minst tack vare de tre pojkarna med metmasken då. Så nu är vi tillbaka i Stockholm i augusti 1956. Herman Kröjtoff är gripen och häktad. Och journalisterna älskar såklart den här storyn. Den 18 augusti skriver Expressen en artikel med rubriken
"Panten stal samma kväll som han kom. Polisen misstänker starkt att han har en svensk kontaktman."
Och det var alltså rubriken du läste, för på det här är vi en tid när man kunde ha många rubriker på samma artikel och väldigt långa rubriker.
Så är det, mycket text och små bilder av med dagens mått mätt dålig kvalitet.
Tidningen rapporterar att de svenska utredarna via kollegorna på Interpol har fått veta att Herman Kröjtoff begått samma typ av brott i Danmark, Norge, Belgien och Schweiz. Expressen gör sitt yttersta för att bygga upp panten som den typ av gentlemannatjuv som man annars bara brukar se i filmer. Tidningen skriver:
"Han talar flytande engelska, tyska, franska, spanska och italienska. Hans uppträdande är elegant."
I artikeln säger en polis med illa dold fascination så här om panten:
"Hans arbetsmetoder visar att han tillhör den internationella toppklassen i sin bransch. Hans brottsutrustning är fullständigt unik."
Här är ju ett bra exempel på hur kriminaljournalister är väldigt utlämnade till sina källor.
Och hur polisen, och det måste man komma ihåg då som nu, alltid har ett intresse av att prata egen sak. I det här fallet, ju bättre tjuv Herman framstår som, desto större och mer hjältemodig insats av polisen på Lidingö.
De måste ju vara så fruktansvärt stolta över detta. Han är jagad i flera länder och just i Sverige så åker han dit. Och detta, sen att det sker på ett ganska klantigt sätt. Så.
Jag kan tänka mig att det fanns inte en enda kriminalare som inte anmälde sig frivilligt för att jobba med den här utredningen.
Helt rimligt. Expressen berättar också att Lidingöpolisen har hittat en intressant lapp i Hermans skåpbil. Där ska det nämligen finnas namn och adresser över rika stockholmare som Herman säkert har planerat att slå till emot. Kanske är det inte så konstigt att utredarna misstänker att Herman bara är en länk i en större internationell liga. Han är någonting helt annat än de lurkiga inbrottstjuvar och valhänta kassaskåpssprängare som annars härjar i Stockholm på 50-talet. Misstankar i polishuset och spekulationer i kvällstidningarna, ja, det är en sak. Nu gäller det för poliserna att ta reda på vad som egentligen har hänt. Så vad säger då Herman Kröjtoff själv? Jo, han nekar till allt. Men polisen lägger sitt pussel steg för steg. Utredningen visar att panten faktiskt har varit i Sverige redan året före, mellan augusti och september 1955. Vad han då haft för sig och varför reste han hit överhuvudtaget? Ja, det är oklart. Men sommaren 56 kom han alltså tillbaka. Han åkte kors och tvärs över landet. Malmö, Stockholm, Helsingborg och Landskrona. Ibland i sällskap med danskan Grete, andra gånger ensam. Och Grete, hon försvinner här ur handlingen, men där får man ju liksom en lätt, jag vet inte, Bonnie and Clyde-vibb.
Hennes roll i det här är ytterst oklar, men det känns ju, med tanke på vad vi sa innan, logiskt att det här är en person som omger sig med en kvinna eller kvinnor för att han då är en sån hunk.
Ja, mindre logik är det dock i själva resrutten. Men på ett sätt har Herman alltid varit ytterst konsekvent. Han har fortsatt att göra inbrott och stjäla. På Polisen som följer i Hermans spår samlar nu på sig all tyngre bevisning. Den 12 november 1956 är det dags för rättegång i Södra Roslags häradsrätt. Journalisterna går givetvis i spinn. Aftonbladet skriver att domstolens vaktmästare blir alldeles svettig av att jaga bort alla fotografer som försöker ta bilder in i rättssalen när dörren står på glänt. Till slut tappar rättens ordförande, tingsdomaren Eskil Dahlin, humöret och ryter:
fotografering är förbjuden i rättssalen.
Det är nog Herman glad för. Han försöker nämligen göra livet surt för de som vill ta bilder genom att bära solglasögon och dessutom hålla upp ett stort pappersark för ansiktet. Och det finns ju bild på här.
Just det är från vilken tidning?
Aftonbladet är det.
Just det, och då beskriv den där bilden, Mattias.
Ja, det är en man som har mörka solglasögon och håller ett vitt A4-ark framför ansiktet. Det här är ju inte alls så som man kör idag. Idag har man ju den här kriminalvårdsfilten istället, den orangea.
Just det, men polisen gillar ju, alltså i USA gör man ju fortfarande att man kör en sån här walk of shame där man handbojar någon och så leds man in för att polisen ska framstå som duktiga, nu har de fångat en tjuv. Och det verkar väl lite så man gjorde i Sverige på 50-talet också. Mm.
Men då har man ju suckarnas gång.
Exakt.
Från häktet till tingsrätten.
Men jag är förvånad över att han inte vill visa sitt ansikte, för jag tänker att om svenska kvinnor får se hur snygg han är så skulle kunna ramla in en hel del beundrarbrev. Men det här kanske beror på att han vet att han jagas av poliser i andra länder och att därför så ska man inte få se hans ansikte. Eller att när han kommer, han kanske tror att han ska bli frikänd och då fortsätta begå brott, och då är det bra om hans ansikte inte är känt. Jag vet inte.
Ja, men det är en jättebra fråga det här, varför man döljer. Det måste ju vara någon form av instinkt eller att man gör det på automatik. Och det kanske du och jag också hade gjort även om vi var oskyldiga när det är 50 fotografer framför oss.
Men jag tänker att han annars har narcissistiska drag, men det kanske han inte har. Någon som gillar uppmärksamhet. Men de där brillorna och den där pappersarket då, tyder ju på att han vill skydda sig.
Han är lite av en gåta, den här Herman, på det sättet alltså. Var han kommer ifrån och vad som driver honom framåt i de här brotten, om han nu fälls då.
Ja, det här är ju vad min pappa brukar kalla för en så kallad pajsare.
Ja, det får man lätt säga. Hur som helst, vi återgår till själva tingsrättsförhandlingen. För säkerhets skull är Herman, som Aftonbladet skriver, också fastkedjad med bojor vid en fångkonstapel. Och det här får advokat Hans Frödin att protestera. Kan de inte vara lite hyggliga och låsa upp hans klients handbojor? Det här är trots allt en domstol där det finns vakter. Men då säger fångkonstaplarna att om panten inte är fastbojad, då kan de inte ta ansvar för konsekvenserna. Det är jättekonstigt med tanke på att det är inga våldsbrott han är ens åtalad för.
Jag tror att den här håsen och hypen kring honom har gjort att folk vill ge honom nästan magiska krafter. Man märker ju hur medierna bygger upp honom. Mm. Polisen har ett intresse av att bygga upp honom. Även om han själv inte säger någonting så beskrivs det som att han är väldigt charmig och ger ett intryck att vara den här internationella gentlemannatjuven i en tid när det var ovanligt att man reste utomlands. Och om han pratar hälften av alla de här språken som kvällstidningarna påstår, då är han ju en slags globetrotter av en kaliber som känns som något helt annat än vad folk är vana vid. Och då tror jag att man överskattar hans förmåga helt enkelt.
Ja, det här är ju en tid där svenskar inte reser utomlands och allting utrikiskt är ju exotiskt.
Ja, och mystiskt.
Mystiskt exotiskt, och man vet ju inte riktigt hurdana de är de där liksom. Domaren bestämmer därför att den tilltalade Kröjtoff under förhandlingen ska vara fastbojad vid sin stol, och så blir det. Men vad är det då för brott som Herman står anklagad för att begått här i Sverige? Jo, det gäller 10 fall av grova stölder hemma hos folk i deras lägenheter och villor under juli och augusti 1956. Det mest slående här är vilket högt tempo panten har haft. Han har begått sitt första brott bara några timmar efter att han kommit till Sverige. Inom loppet av bara 3 veckor, då han klarat av alla de 10 stölder i Helsingborg och Stockholmstrakten som han nu åtalas för. Och brottsoffren, de har ett gemensamt. Alla har det gott ställt. Där har vi då ett före detta hovrättsråd, en skeppsredare, en direktör, en kommendörkapten. Ja, så fortsätter listan. Och de blir då av med allt ifrån en silverportmonnä till manschettknappar i guld. Inte ens den engelske ambassadören Sir Robert Hankey går säker. Vadå, är det här någon person du kände till sedan tidigare?
Jag tycker bara det är roligt att en ambassadör som borde vara omgiven av ganska stor säkerhet med tanke på sitt jobb, Han blir också bestulen.
Verkligen. Ja, hos Hanky då, ambassadören stjäl pantern ädelstenar och en kikare. Men det är framförallt ett brottsoffer som sticker ut i mängden och det är greve Carl Johan Bernadotte av Visborg. Alltså ingen mindre än vår nuvarande kungs farbror. Greve Bernadotte åker på en riktig näsbränna i sin sommarvilla i Saltsjöbaden. Borta är halsband, briljanter och ett par öronklips i guld. Och det är då ingenting som Carl Johan brukade gå runt med, kan vi säga, utan hans hustru Kerstin.
Detta är fruns, precis.
Ja. Men här är Hermann Kröithoff faktiskt nära att bli tagen på bar gärning när han kommer mitt i grevens nattliga inspektionsrond. Troligtvis kom han ändå undan genom att han gömmer sig bakom en gardin. Och här blir det ju Ture Sventon av alltihop.
Det här är underbart. Det är ju, man ser ju den svartvita filmen framför sig under hela den här berättelsen, tycker jag.
Vem spelar Hermann här, om vi kollar? Är det pass eller?
Och om det skulle göras en Hollywood-film av honom, eller om det hade gjorts för 20 år sedan, då hade det blivit Brad Pitt.
Det hade blivit Ryan Gosling kanske.
Ja, Gosling, han är ju fantastisk och klassiskt snygg. Gosling hade blivit.
Men nu ska vi tillbaka till Saltsjöbaden där Hermann har gömt sig bakom en gardina. Greve Bernadotte här är runt på sin inspektionsrond. Kanske är det stresspåslaget som gör att Hermann missar de riktiga dyrgriparna hemme hos greve Carl Johan. De Bernadotteska släktjuvelerna. Och det armband då som grevinnan Kerstin har fått av exdrottning Nariman av Egypten. Ja. Så det här är panassen.
Ja, och här måste ju svida för Hermann att det här fanns alltså inom räckhåll, men han hade inte riktigt koll, och sen så är han när att åka fast, får gömma sig bakom en gardin och dra utan att ha kommit över det mest värdefulla i hushållet.
Ja, det är fantastiskt, men jag är lite imponerad av hans research ändå, därför att okej, Sverige är ju inte stort och Stockholm är inte stort, men han lyckas ju pinpointa väldigt bra offer, om man säger så.
Och det är nog därför polisen misstänker att han har haft en medgärningsman som har hjälpt honom att plocka ut de här offren. Men kanske är det inte svårare än så att han tittar i telefonkatalogen och väljer offer utifrån titlar som jag tror stod utskrivna då.
Inte alls orimligt. Och under sin tid i Sverige lyckas Hermann Kröithoff stjäla smycken och annat för vad som i dagens penningvärde motsvarar 3,6 miljoner kronor. Och detta är alltså på 3 veckor.
Ja. Han ligger inte på latsidan, och då ska man också komma ihåg att det här är också vad polisen kan binda honom till. Så det är ju inte osannolikt att han har begått många fler brott, men att han då kanske har sålt juvelerna eller gett bort dem till någon kvinna eller whatever.
En stor del av stöldgodset hittas i hans skåpbil och i den nedgrävda gömman. Men inte allt, en del har han förmodligen redan sålt. Men hur har då Hermann lyckats med allt det här? Jo, panten då har bland annat använt sitt rep med den hemsnickrade kroken av fåtöljarmstöd som vi nämnde i början av avsnittet för att ta sig in hemma hos brottsoffren. Så här beskriver tidningen Aftonbladet en av stölderna.
Han hade tagit sig över en mur, klättrat upp i ett plommonträd, svingat sig som Tarzan till en spaljé och därifrån klättrat in på balkongen.
Ibland är husen och lägenheterna tomma, ibland är de boende hemma. Vid åtminstone ett tillfälle smyger Hermann förbi sovande småbarn utan att de vaknar. Eftersom Kröithoff är snabb som en panter är det bara ett av brottsoffren som får ens en skymt av honom. Fru Elsa Persson i Helsingborg. Hon är på besök hos sin mamma när hon plötsligt ser juveltjuven rota runt i sovrummet. Fru Persson blir rädd men finner sig snabbt och låser in Hermann. Men han lyckas fly ut genom fönstret innan polisen är på plats. Fru Persson blir ändå en viktig del av utredningen. För det signalement hon kan lämna stämmer perfekt överens med hur Hermann ser ut. Ja, det är lätt att förstå att fru Persson kommer ihåg Hermanns mycket fördelaktiga yttre.
Hon kanske undrade, vad gör den här snygga mannen i min mammas sovrum? Han har skaffat en ung, snygg pojkvän, men varför rotar han bland mammas smycken?
Kan det vara så att hon låser in honom för att hon verkligen vill att han ska stanna kvar?
Så kan det också vara, men tydligen var hon inte Hermanns typ.
Trots utpekandet och all annan bevisning så verkar Hermann Kröithoff inte vara särskilt plågad av att vara ställd inför rätta. Aftonbladet beskriver det hela så här.
Kröithoff verkade mycket pigg och oberörd. Det var liksom under häktningsförhandlingen en märklig atmosfär i rättssalen. Då ägnade sig Kröithoff åt rökning. Den här gången skrattade han och pratade pikt med tolken och verkade fullkomligt oberörd.
I övrigt säger Herman inte särskilt mycket. För trots övertygande bevisning i form av allt från upphittat stöldgods till fotspår nekar han i sten till det han åtalats för. Juveltjuven säger visserligen att han är med på ett hörn i ett större sammanhang, men bara som smugglare. Stölderna är någon annan skyldig till. Sen gör panten, som så många andra av våra misslyckade brottslingar, han skyller på någon annan. Nämligen Marcel från Pyrenéerna, en kortväxt och mörk fransman som Herman ska ha bilat tillsammans med och sedan lånat ut skåpbilen till.
Och att han säger att han är kort till växten, det är inte så konstigt eftersom Herman själv är då 160 cm. Det finns ett vittne. Då ligger det nära till hands att Herman tänker att jag ska hitta på en medbrottsling som har vissa då drag som påminner om mina, så att min advokat kan fråga, kan det inte vara så att du såg Marcel där i mammas sovrum istället för Herman? Det, så tror jag att han tänker.
Polisen hittar visserligen en person i Sverige som heter Marcel, men det visar sig vara en svensk frikyrkopastor som inte har det minsta med de här brotten att göra. Så under rättegången frågar domare Dahlin strängt om den här Marcel verkligen existerar. Jo då, det gör han, hävdar Herman. Men det är ingen som tror honom. Och det märks inte minst i domen som meddelas den 20 november 1956.
Det har icke i målet framkommit ens en tillstymmelse till bevis för att någon person som kan vara identisk med Marcel förövat förevarande stölder och därefter begagnat sig av Kreutzhoff såsom hälare.
Straffet då? Jo, det blir 4 års straffarbete och utvisning. Av någon anledning överklagar inte Herman. Kanske tänker han att det här kommer att lösa sig ändå. Han kanske kan rymma. Vilket han faktiskt också lyckas med 2 år senare. Hösten 1958 försvinner Herman Kreutzhoff från centralfängelset i Malmö. Givetvis på sedvanligt spektakulärt vis.
Och det som kommer nu tycker jag nästan är ännu mer spännande än de här brotten han hittills har begått.
Ja, och det är väl här som Ryan Gosling får gå in och göra Panten 2, faktiskt. Mot alla odds sågar Herman upp gallret i sin cell på 3:e våningen i fängelset. Hur han får tag på verktyg är oklart, men lyckas göra han. Sedan ålar han sig ut genom gluggen som inte är större än 20x40 cm. Men panten är ju, som vi minns, inte så stor, men omvittnat smidig.
Mattias, hade du, om det verkligen behövdes, kunna åla dig genom en glugg som är 20x40 cm? Om
du som lyssnar, mät i luften 20x40 och se hur lite det är. Det här är ju värre än när Ursut smet med smör.
Exakt, det var ju en känd, han var bankrånare, va?
Som ja, han var hemsk.
Som och var liksom legendarisk för sina rymningar och lyckades ta sig ut. Det var från Kumlafängelset, tror jag, genom att han smetade in sig med smör så att för att minska friktionen, och så tog han sig ut genom en väldigt liten öppning. Jag tänkte också på den parallellen när jag läste det här.
Ja, väl igenom den här gluggen så måste Herman nu ta sig ner till marken också. Dit är det dessvärre 10 meter och det är alldeles för högt för att hoppa. Men det hindrar nu inte panten. För på något sätt har han kommit över ett rep och använder det för att fira sig ner. Till en början går allting enligt plan, men med några meter kvar till marken brister repet. Herman faller handlös och skadar höger fot när han landar på fängelsegården. Men rymlingen har mot alla odds lyckats. Och det har bara tagit 10 minuter. Nu är mästertjuven ute i friheten. Panten hoppar över en mur och lämnar fängelseområdet. Men så blir det problem igen. Den skadade foten plågar Herman. Pantens smidighet är nu som bortblåst. Herman tar en taxi till Allmänna sjukhuset i Malmö. Där har man ingen aning om att patienten är en fånge på rymmen. De kläder som straffarbetaren Herman har på sig, de sticker inte ut. Sköterskan tycker han ser ut som vilken knegare som helst. Herman uppger också ett vanligt svenskt namn och vid det här laget har han lärt sig svenska. Därför behandlas han som vilken patient som helst. Foten röntgas och gipsas. Sen är Herman Kreutzhoff redo att lämna sjukhuset. En sjuksyster hjälper honom att ringa efter en taxi. Planen är att ta sig till Danmark. Där ska Herman gå till den holländska ambassaden, säga att han blivit rånad eller på annat sätt blivit av med pengar och få hjälp med reskassan så han kan åka hem till Nederländerna.
Men här kanske vi måste stanna upp och fundera lite över hur smarta de skånska poliserna är. De vet, de kan ju se, för repet hänger ju kvar, hur han har tagit sig ner. Mm. De borde ju antingen ha sett eller kunna räkna ut att han kan vara skadad. Och det tar ändå lite tid att att runka och gipsa på sjukhuset. Så ett av de första ställena man borde kolla är ju sjukhuset. Men det är klart, då kanske de går dit och så säger de i receptionen, det finns ingen här med det namnet. Men de borde ju fråga, har någon kommit hit med en skadad fot? Det är helt obegripligt det här.
Framförallt har ju polisen har ju, det är visserligen 50-tal, men de har ju foton på karn. Så att, och dessutom han ska ju ringa efter taxi. Taxibolaget måste ju polisen ha ringt till redan då.
Ja, men han borde åka fast redan på sjukhuset tycker jag. Men det gör han då inte, för att han får foten nipsad, säkert flörta med sjuksköterskorna, och sen är det då dags att ta nästa steg.
Hur fick han tag på repet, Andreas?
Ja, förmodligen är det så, tror jag, att han har ägnat sig åt någon form av arbete då, för han är ju dömd till straffarbete där det finns en del saker, kanske inom verkstad eller något annat, så att han i smyg har kunnat tillverka det här. För att annars är ju rep någonting som man inte riktigt borde ha tillgång till när man är en mästerrymmare och sitter på tredje våningen.
Nej, den här gamla bilden som man har liksom av att man firar ut sig med hopbundna lakan, den kommer ju liksom lite till pass här.
Kan också vara så att någon har blivit mutad eller skärmad.
Verkligen. Hur som helst. Samtidigt som Herman har blivit röntgad och gipsad så jagas han av polisen i hela Malmö. Och de tre Lidingö-killarna som 2 år tidigare hittade Hermans gömma, de lever nu i skräck. De är livrädda för att panten ska söka upp dem och hämnas. Inte blir det bättre av att deras kompisar skrämmer upp dem med fasansfulla historier om vad den blodtörstige juveltjuven ska komma upp och göra med dem. Men polisen försäkrar killarna och deras föräldrar om att panten inte alls är någon våldsam person. Och de här grabbarna behöver inte oroa sig så länge. För redan dagen efter rymningen, klockan 8.25 på morgonen, försöker Herman Kreutoff hoppa på en båt från Malmö till Köpenhamn. Vid kajen blir han igenkänd av poliser som spanar efter honom. Det var ju rådigt ändå att de stod där.
Ja, någonting rätt gjorde de.
Ja. Herman grips och körs tillbaka till fängelset. Och nu är det slutrymt. Herman Kreutoff blir kvar innanför murarna. Han slår ihjäl tid genom att skriva en bok där han bland annat hävdar att han kommer till Sverige för att tjäna pengar på hederligt sätt. Det här är intressant, för att det kan man lätt tänka sig att det är idag som folk får skriva böcker och berätta sitt livshistoria oavsett om de är kriminella eller inte. Men det var ingen nytt alltså.
Den här boken är vad jag förstår opublicerad, så att jag tror inte att någon ger ut den. Idag hade den ju blivit utgiven alla gånger, och det är oklart om journalisterna under tiden försöker få intervjuer med honom, men idag hade han säkert ställt upp på intervjuer och sådär, så att han hade blivit en slags kändis. Mm. För det skrivs mycket om honom under en period, men sen så nämns det inte mycket mer i arkiven vad jag har hittat.
Mm. Och till slut 1960 muckar Herman från kåken och utvisas genast till Nederländerna. Är det dags för nystart nu då? Nej, för på hemmafronten väntar nya problem för Herman. För gamla synder har nämligen hopat sig där nere. Enligt tidningen Aftonbladet så flera länder i kö för att få Herman Kreutoff utlämnad, så de kan åtala honom för brott som han tidigare har begått i de länderna. Hur det blir med den saken är oklart. I och med att panten lämnar Sverige, då upphör också spåren efter honom. Det är klassiskt, då är ingen svensk reporter intresserad av Kahn överhuvudtaget.
Nej, och jag har googlat runt och kollat liksom i internationella tidningars arkiv för att se om det finns något skrivet om honom i samband med de här stölderna från Grace Kelly och annat. Men det finns liksom, jag har inte hittat någonting. Så vad han gör sen, det är oklart.
Det kan ju ha varit så att han satt ett antal år i något annat land och sen kunde skapa sig en ny framtid.
Så kan det vara, och det jag tror talar emot honom, det är ju att den här smidigheten och det här klättrandet blir bara svårare och svårare med åren. Så även om man nu är smidig och har sina hem snickrade klätterrep och sånt där, hur ska han kunna utföra de här kupperna i 50-årsåldern? Det verkar väldigt, väldigt svårt.
It's a young man's game.
Så är det i juveltjuv-sammanhang i alla fall.
Ja. Med största sannolikhet är ju Herman Kreutoff död idag. Men om han lever så är han i år 2021 100 år gammal. Och då finns det bara en sak för oss att säga. Gratulerar! Med förhoppning om att Hermans senare del av livet blev mer lyckad än hans första. Och att han till slut lärde sig att dyra smycken är något man ska betala för. Inte stjäla och gräva ner. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskog. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om rånaren som blev utskrattad, Göteborgskomikern som drog TV4 till högsta domstolen och dokusåpastjärnan som ljög sig blå. Tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här till misslyckade@bplus.se. Det är B+ med bokstäver. Normalt sett driver Andreas Utterström och jag innehållsbyrån Commercial Content och medietränar bland annat personer. Kolla på Medieträning 2.0 så får du se. För Podplay så gör vi även poddarna Jag var där, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Prenumerera gärna på podden i din poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den. Vi hörs!